Loev i Lojaland av Gnilla Fagerholm, prolog, den 8 maj 2001. Mr. Lindström, please wait a moment. Jag tittade mig omkring för att se vem det var som ropade. Jag hade en taxi väntande utanför hotellet för att åka till centrum för lite shopping, och den hade redan väntat en längre stund. Vid receptionsdisken såg jag att receptionisten gjorde tecken åt oss. Vi gick fram till honom för att höra vad han ville. Vänta ett ögonblick, sa han. Ni fick ett telefonsamtal tidigare idag. Han som ringde lämnade ett meddelande. Han räckte Bertil ett papper. Jag vacklade till. Vad var detta? Jag hade för liten stund sedan talat med min familj i Sverige, så jag visste att meddelandet inte var från dem. Ingen annan visste vad vi var. Jag fick en känsla av förestående olycka, att jag höll på att falla ner i ett stort svart hål. Och herregud, min puls rusade i höjden, jag började skaka och hyperventilera. Med ena armen av mina skuldror höll Bertil upp pappret så att vi båda samtidigt skulle kunna läsa det. När vi läst färdigt stirrade vi på varandra. Det var Noah som ringt oss från Kakamega. Meddelandet i sig var inte viktigt, men hur i all världen visste han var vi var? Vi hade absolut inte berättat för honom att vi skulle bo på Boulevard. Vi hade i själva verket ljugit för honom och sagt att vi skulle åka norrut, upp mot Turkana på semester. Och sedan hade vi smygat oss iväg till Nairobi istället. För att lura folk hade vi dessutom inte bokat ett direktflyg till Sverige, utan istället ett via Italien och Spanien. Jag kände olust inombords. Det här kändes inte alls bra. Vi hade bestämt att ingen i Kenya skulle få veta att vi var på väg till Nairobi. Vi hade ju trots allt blivit hotade till livet, och nu hade man upptäckt var vi var. Om Noah kunde räkna ut det, så var det inte omöjligt att andra också kunde göra det. Vi blev i själva verket så nervösa att vi genast tog en taxi till svenska ambassaden, där vi förklarade vad som hänt och att vi var mycket bekymrade. Den kvinnliga ambassadtjänstemannen erbjöd oss en säkerhetsvakt från ambassaden för vår återstående dag i Kenya. Men eftersom vi inte ville verka hysteriska avböjde vi erbjudandet. Vi fick rådet att vi, om vi kände oss det minsta oroliga på flygplatsen, skulle kontakta den säkerhetsvakt från ambassaden som skulle tjänstgöra där ute då. För att vara säker på att vi skulle känna igen honom kallade hon in honom på sitt rum. Vi hade nu förlorat allt intresse för sightseeing och shopping och åkte direkt tillbaka till hotellet. Där höll vi oss i närheten av andra europeiska gäster. Kanske skulle de hjälpa oss om någonting hände. Jag hade båda två en konstig känsla av att vi iakttogs och förföljdes av människor som ville skada oss. Tidigt på morgonen, redan vid soluppgången, tog vi en taxi till flygplatsen där vi otåligt väntade på att timmarna skulle gå. Vi kände oss fortfarande obehagliga till mods, som om någon i sista minuten skulle nå ifatt oss och hindra oss från att lämna landet. En irrationell känsla, men inte desto mindre mycket påtaglig. I väntan på boarding time vankade vi nervöst omkring i närheten av immigration. Vi hade längtat i ett par år på att ett ögonblick skulle komma, ögonblicket när vi skulle lämna Kenya. Jag kände mig lite lugnare när jag såg säkerhetsmannen från den svenska ambassaden, som var där för att försäkra sig om att vi kom lyckligt iväg. Men när jag tittade på tjänstemannen som tog hand om min kö försvann min lättnad. Han såg sträng ut. Det var möjligt att han skulle stoppa oss. Vem vet, det kanske var förbjudet att lämna landet medan en domstolsprocess pågick. Bertil, sa jag, kan vi inte byta till en annan kö? Tjänstemannen där framme verkar så sträng. Nej, det kan vi absolut inte. Det skulle verkligen verka misstänkt. Vi måste stå kvar i de köer vi valt. Vi ses på andra sidan. Var inte rädd. Det tog så lång tid vid immigration. Jag svettade så det var svårt att hålla mig lugn. Jag kände blodtrycket steg i höjden. Jag ville skrika, skynda på. Plötsligt var det min tur. Immigrationsmannen tittade på mig medan han långsamt bläddrade igenom mitt pass. Han stirrade på mig igen tills jag kände att jag inte skulle stå ut mycket längre. Sedan sa han med allvarlig röst, Madam, ni får inte stanna kvar längre i Kenya. Ert uppehållstillstånd går ut imorgon. Ja, jag vet, det är därför som jag åker idag, svarade jag med ömklig röst. Ha en trevlig resa, avslutade han och lämnade tillbaka passet till mig. Jag vände mig om och såg att också Bertil...